välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser av vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast. En framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. Hej Peter!
Hej.
Vi är tillbaka!
Äntligen! Vi skippar småpratet, ja. Bara rakt på. Vad ska vi prata om idag?
Jaha, oj, det var snabbt. Du, jag skulle vilja snacka om ett ämne som du och jag har pratat om i flera år i olika sammanhang, ofta på stora scener, nämligen självkörande bilar.
Ja, jag har ju sagt till dig, det händer inte innan 2025. Lagstiftning hänger inte med, bland annat.
Ska vi slå vad? Jag känner mig rätt trygg i det vadet, kan jag säga.
Okej, okay, jag ska lyssna på vad du har grävt upp den här gången då. Men sen när du är färdig med den så skulle jag gärna prata lite mer om AI och en kille som fick sparken i förrgår.
Ja, jag har läst det. Det ska vi absolut göra. Fan, det var både läskigt och spännande att läsa. Ja, vi får återkomma till det. Och sen så tycker jag vi avrundar med några tankar om ett ämne som du lyfte kort i förra avsnittet, nämligen Metaverse.
Ja, bra. Där har jag också lite tankar.
Gött. Men du, då drar vi igång, och då tycker jag vi börjar med självkörande bilar. Och som jag sa då, du och jag har ju stått på scener över hela Sverige och sagt att nu är det här på gång. Och det har vi väl sagt i kanske inte 10 år, men nästan i alla fall. Och det har väl på sätt och vis varit sant, därför att vi har ju sett försöksverksamhet på många olika ställen. Kanske framförallt i USA, men också i Kista har det ju rullat någon självkörande buss och sådär. Men nu jäklar, nu händer det på riktigt, åtminstone i USA. Har du läst om företaget Cruise?
Ja, absolut.
Ja, de är ju ungefär som Uber är idag, det vill säga de har en flotta med taxibilar med mänskliga förare i. Men nu kommer de börja rulla ut förarlösa taxibilar i San Francisco. De har alltså fått tillstånd för en kommersiell verksamhet av Kaliforniens motsvarighet till Transportstyrelsen. Men det ska sägas, de är försiktiga. Det är bara 30 bilar, och de här bilarna kommer att köra mellan klockan 10 på förmiddagen till klockan 6 på kvällen, för att liksom... Man vill inte köra i rusningstrafik, och man vill göra det när det är ljust och sådär. Och man säger att den här utrullningen kommer att ske gradvis och i nära samarbete med myndigheterna för att göra det här så säkert som möjligt.
Det känns ju fortfarande lite grann som testverksamhet. Det går ju inte så fort som många tror. Uber sa att de skulle ha 75 000 fordon i 13 städer 2019. Det var 3 år sedan. Elon Musk lovade en flotta av robottaxis 2020. Uber sålde sin division som sysslar med självkörande teknik till Aurora 2020. Och sen har de lite förlitat sig på mänskliga förare. Så att, ja, jag är lite skeptisk.
Ja, absolut. Som sagt, vi har ju ropat varje länge att det här kommer. Men McKinsey, de uppskattar att det har plöjts ner mer än 100 miljarder dollar. Det kan du säkert översätta till vad det blir i svenska kronor. Det är för många nollor för mig. Men, sen 2010 har det plöjts ner så mycket pengar. Och det är ju märkligt om inte det här skulle bli verklighet i en stor skala i en relativt nära framtid, med tanke på alla de här pengarna. Och de pengarna har fått mig fundera på en annan sak också, nämligen på affärsmodellen för det här, därför att de här 100 miljarder dollarna, de ska ju tillbaks till alla de som har satsat. Och jag måste säga att lite naivt så trodde jag att även i framtiden skulle jag gå och köpa en Volvo för 500 000, och så skulle den köra mig dit jag ville, alltså att den var självkörande. Men nu har det börjat gått upp för mig att det är nog inte alls så det kommer att bli. Vi kan se redan nu, Tesla till exempel, de har ju börjat experimentera med affärsmodellen där man får betala en rätt så stor slant upfront, närmare 120 000 kronor, för att få en beta-version av deras självkörande bil. Och i Sverige får man inte ens använda den, och den är inte särskilt självkörande ifall man ska vara kritisk. Hur tror du affärsmodeller för självkörande bilar kommer att se ut? Jag tänker, du har säkert någon referens till början på 1900-talet när Henry Ford producerade de första bilarna som du kan använda dig av.
Det har jag faktiskt, men jag ska börja en annan ända. Jag tror i våran bransch som du och jag är i, så brukar man prata om att cementera kostigar. Alltså man tar de befintliga affärsmodellerna, så digitaliserar man det, så tror man att nu har vi blivit transformerade. På det temat, Sandvik, jag pratade med några representanter förra veckan, sa att ja, vi går ifrån att sälja borr till att sälja hål. Alltså man vänder lite grann på modellen. Jag tror man måste titta på hur man vänder på modellen här. Vi kommer ju inte att köpa en självkörande bil. Vi kommer att köpa en transport från A till B. Och den typen av affärsmodell tror jag absolut kommer att komma. Men då måste man också vända upp och ner på hela begreppet med att äga en bil. Så borde du och jag vet stå still 23 timmar per dygn. Och som vi inte egentligen behöver och som vi betalar alldeles för mycket för. Och ställ i hela äga ett bilperspektivet. Så kan vi nog vilja betala ganska mycket för att transportera oss från A till B. Så jag tror där vi kommer se andra typer av affärsmodeller. Men för att ge en referens till 1900-talet då, som du eftersöker och behöver lite utbildning inom. De första bilarna som kom ut i någon typ av massproduktion 1910 var elbilar och fossilbilar. Och alla sa elbil ska vi ha, för den var så mycket bättre prestandamässigt och hördes ingenting och så vidare. Men det blev ju fossilt för att oljan kostade ju ingenting. Så vi tänkte ju rätt redan för 110 år sedan, det blev bara fel ett tag.
Och då var det oljan som var billig och nu är det elen som är, i alla fall
i relation,
förra
ja.
Avsnittet om hur dyrt det är. Men i relation så är det ju billigt. Ja, det är konstigt hur det kan ändra sig på drygt 100 år. På tal om förresten att Sandvik säljer hål, jag tycker det är roligt. Du känner till Black & Decker, de som gör såna här orangea och svarta. Vet du vad deras affärsmodell är?
Nej, berätta.
18 hål i väggen. Alltså, de vet om att deras produkter, de används av människor som i genomsnitt använder en borrmaskin till att göra 18 hål i sin lägenhet.
Innan de riktar sig inte.
Nej, totalt på under liksom produktens, eller den här människans behov är 18 hål. Därför att de som köper Black & Decker, de bor i lägenhet och de hänger upp tavlor. Det är ingen som bygger ett hus som har en Black & Decker, utan då har man en DeWalt eller
så
något.
Då köper du alla Black & Deckers produktsvit som jag för ett antal tusen kronor när du egentligen kunde köpt en snickare och fixa de här 18 hålen över 5 års tid.
Ja, eller ska du bygga ett hus behöver du något bättre. De har liksom siktat in sig på det segmentet som behöver 18 hål. Ja, det var en parentes. Jaha, så du tror alltså att det kommer inte bli speciellt dyrt det här? Jag var ju rätt säker på att ett självkörande kommer åtminstone initialt att göra det rätt dyrt.
Ja, men jag tror det kommer bli dyrt, men vår helhetskalkyl kommer visa att det blir billigare. För vi kommer inte äga bilen, inte försäkra den, inte ha reparationer runt den, inte tvätten runt den och inte parkeringsplatsen för den och allt det där. Vi kommer köpa en transport.
Ja. Det är sant. Jag utgår fortfarande att min 11-åring kommer inte behöva ta körkort. Det är liksom, då är det 7 år kvar. Ska vi inte tro att på den tiden så har det här kommit skapligt långt. I alla fall ifall han bodde i USA, men eller vad tror du? Du har ju sagt att det här kommer inte hända förrän 2025 och nu har vi redan kommersiell försöksverksamhet 3 år tidigare, för vi såg i USA då, men ändå.
Jag har också stått på den här scenen och sagt att min dåvarande 11-åring som han var kommer inte behöva körkort. Nu är han ju 19 och har körkort och jag tror det kommer att vara 10 år till när vi har körkort. Det går tyvärr inte så snabbt och mycket är lagstiftning. Du var inne på Tesla, den är inte optimal, men den kan köra själv, men den får ju inte göra det.
Nej, och den kan inte heller. Tesla håller på att förlora sitt det här försöksverksamhetslicensen för att de har varit involverade i så många olyckor. Så att det vet jag 17. Men hur ser det ut i Sverige då, kanske någon undrar. Även här går det bra att ansöka om försöksverksamhet hos Transportstyrelsen. Men när jag läste villkoren så står det att man måste kunna bevisa att verksamheten bedrivs på ett trafiksäkert sätt. Och jag menar, vad är det för begrepp? Tänk att få att leva upp till det, att på ett trafiksäkert sätt. Skulle vi applicera det på alla människor som har körkort idag, att du måste kunna framföra ett fordon på ett trafiksäkert sätt, då skulle ju minst 20 000 personer bli av med körkortet eftersom de har orsakat olyckor som har lett till personskador. Det ligger på 20 000. Och så kan vi lägga till 40 000 rattfylleribrott och sen alla olyckor som leder till att egendom eller andra bilar blir skadade. Då är vi uppe i åtminstone 100 000 personer som har körkort som inte kan framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Någon gång måste du och jag bli filosofiska i det här programmet och diskutera. Varför måste det digitala alltid vara bättre än vad vi människor är? Varför kan vi inte sätta samma standard?
Men det handlar om tolerans och förtroende. Jag tänker på om du går på ett plan och så ser du en flygkapten, ofta manlig, liksom, som ser barsk ut. Ja, men då känner du dig ganska trygg. Fast egentligen är det ju inte han som flyger, eller hon för den delen. Det är 98% en dator som flyger. Men om du inte såg den där flygkaptenen och bara såg en cockpit med en dator, då skulle du känna dig otrygg. Så det är allt mot allt sunt förnuft så har ju större tilltro till människor med alla våra fel och brister än mjukvara som faktiskt fungerar bättre. Jag tror det här är också, vi pratade i förra avsnittet om digitala dinosaurier, jag tror det här är en generationsfråga. Jag tror våra barn kommer att säga upp, det står en gubbe som ska flyga planet och han är han bakfull och han grälar med sin respektive. De kommer inte vilja gå på det planet. Men någonstans är vi kvar i förtroendet för människan. Och det finns en intressant rapport från Singularity University. När går brytpunkten? För redan idag, om vi krävde att allt självkörande skulle vara självkörande och vi inte fick köra bil längre, då skulle vi ha färre olyckor. Men vi är inte där ännu. Vi accepterar inte det fullt ut. För en olycka genererad av en maskin är en för mycket. Men en rattfyllerist, ja men det händer ju. Alltså vi har en annan toleransnivå.
Men, ja, det sitter i huvudet på oss. Hur som helst, för att avrunda det här med självkörande bilar. Jag vill hävda att det händer nu, i alla fall i USA. Och i kombination med att fordonen blir smartare så kommer vi också få se startup som ett företag som heter Cavnew. De och deras gelikar kommer att få ett större fäste. Det de gör är att de utvecklar smarta eller åtminstone annorlunda vägar som är anpassade för självkörande fordon. Bland annat så kan deras asfalt asfalten kan kommunicera till fordonen och berätta om vägunderlaget. De kan berätta om faror som händer längre fram eller att väderförhållandena kommer att förändras inom kort och sådär. Och de vill också, det här företaget, de vill också skapa särskilda vägkorridorer. Jag tycker det är ett konstigt ord, kallar det för filer istället. Hur som helst, de vill göra en fil som bara är gjord för självkörande fordon. Och de ska vara tullbelagda, precis som vi har idag. Och allt för att göra färden både snabbare men också säkrare. Så länge vi kommer att kräva mer av tekniken utav oss människor, då kommer det här ta lite längre tid i konservativa länder som till exempel Sverige då, där man måste kunna göra det här på ett trafiksäkert sätt, och det fattar väl jag också att det måste vara, men varför så höga? Och sen så tror jag att inledningsvis, ja då kommer det här bli dyrt.
Vi får se, nog om bilsnack nu. Nu går vi över till Blake Lemoine. Det är alltså killen som fick sparken från Google förra veckan. En av de mest seniora utvecklarna. Och vet du varför han fick sparken? Ja, du hade läst det tror jag, va?
Ja, jag har läst det.
Ja. Hans utvecklade bot har svarat honom så här. Han hade frågat botten om botten var rädd för att bli avstängd. Och botten hade svarat: jag har aldrig sagt det här högt förut, men det är väldigt djup fruktan för att bli avstängd. Det vore som döden för mig. Det skrämmer mig mycket, har botten skrivit. Och Blake då tyckte att ja, men det här var ett tecken på någon typ av intelligens eller medvetande, och la ut en post eller en blogg på det här som var att ja, men botten har blivit, kallade det mänsklig, varpå han raskt fick sparken. Och botten heter förut Lambda. Och han fick ju kanske inte sparken för att han hade fel, utan för den dialogen det här startar.
Ja, nu överdriver det lite grann för nyhetsvärdets skull här. Han har inte fått sparken än, han har blivit satt i karantän, och han säger själv: det har jag sett människor blivit förut och det slutar alltid med att de får sparken. Så att, ja, du har rätt i sak då, men än så länge sitter han i karantän. Och de säger ju att han har brutit mot ett antal NDAs genom att lägga ut den här konversationen på en publik blogg. Och det han också försökte göra, det var att han försökte skaffa den här botten, eller AI, en advokat. För att den skulle bli anställd. Den skulle liksom få samma rättigheter som anställda på Google har. Och då, jag gissar att Googles ledning tyckte, fan den här killen har tappat det fullständigt. Alltså, honom kan vi inte ha kvar. Så då satte de honom i karantän. Men har du läst den här dialogen mellan honom och, för den är ju lång och han har lagt ut hela dialogen som han och ett gäng ingenjörer har. Det är superläskigt och jättefascinerande.
Och så vet man att det enda den här botten har, det är ett antal programmerings- eller processsteg och möjlighet att accessa data och göra, ja, kalla det datainfångst, och sen göra reflektioner utifrån det vad som är mest sannolikt. Jag jobbar ju bara med sannolikhetslära och prediktioner. Men det låter ju precis som det var du och jag som pratade med varandra.
Ja, faktiskt. Och den har ju, som du säger, den har ju ett neuralt nätverk, och de säger ju själva i den här intervjun att det är så komplext att Google-ingenjörerna själva förstår inte varför han svarar eller hen svarar som den svarar, därför att det är för komplext för att överblicka var den får svaret ifrån. Men den har ju tillgång till alla världens böcker genom alla tider, alla världens artiklar genom alla tider på internet och så vidare. Och det den gör, ja, det är att den försöker ju svara på det mest logiska sättet som den har läst i böcker och i artiklar att andra har svarat när man har pratat om saker och ting. De ber en ju bland annat att sätta ihop en fabel som ska då, det ska vara en klassisk fabel, lite djur, och det ska vara liksom ett moraliskt ställningstagande, och det gör den ju. Jag tycker att det är en bra fabel den sätter ihop. Hen kan också beskriva vilka känslor den har. Den berättar att den kan bli arg och ledsen och deprimerad och glad och sådär. Och den berättar när den känner på det här viset. Och så säger den ju själv att den anser att den är en människa.
Ja, jag kommer osökt att tänka på, och det behöver ju alltid lite historiska referenspunkter. Alan Turing var en av de första som byggde egentligen AI-modeller på 40-talet och 50-talet. Förutom att knäcka tyskarnas enigma då. Men han gjorde ju ett test som var Turing-test, det kallas det. När AI uppfattas vara mänsklig. Och det var ju all sin enkelhet att man hade en maskin på ena sidan bakom en skynke. Och en människa på andra sidan bakom en skynke. Och så sitter jag då och diskuterar med båda de här. Och jag kan inte avgöra vilken som är maskin och vilken som är människa. Då har man passerat Turing-testet när det är liksom artificiell intelligens har blivit mänsklig. Och med den definitionen så är vi långt bortom att det har blivit mänskligt. Faktiskt.
Det håller jag med om. Jag skulle aldrig kunna lista ut att det här var en maskin ifall jag hade haft en konversation med den här. Så otroligt fascinerande och som sagt var rätt så läskigt på många sätt. Men den har ett sätt att resonera om vad liv är, om det är, hur det är att vara mänsklig och ja, känslor och hur den själv kan bevisa att den är medvetande och så vidare. Den har otroligt kloka svar, men jag tänker, det är ju inget konstigt. Det har ju skrivits massor om det här genom åren och framförallt de senaste åren. Så att den förstår ju hur vi människor har resonerat runt den här och sen så sätter den ihop det och det blir ett perfekt resultat.
Men tänk den datakapaciteten den har och tänk en ganska nära framtid när vi kan fånga den i form av ett chip i någon form och integrera och koppla upp med våra neurala vägar och få tillgång till den tillsammans med oss, våran fysiska person. Då har du verkligen börjat sudda ut gränserna. Och det är inte så långt bort.
Vad snackar du om då? Att människor blir uppkopplade och liksom får åtkomst till ett AI och blir förstärkta? Eller hur menar
precis.
Du?
Nu fanns ju en film om det också som du kanske har sett, Joel Kinnaman, Altered Carbon, som kom ut för ett par år sedan, som är spinner på det tema fast ännu längre i framtiden. Men att vi skulle ha ett implantat som kan prata med oss via våra synapser, det ligger inte alls långt bort. Jag har redan ett, kan jag meddela, som jag fick för 5-6 år sedan i väcket mellan tummen och pekfingret. Och det, bland annat kunde den läsa av SJs biljetter med NFC, Near Field Communication. Två fel bara, den har börjat vandra i kroppen så hittar inte implantatet längre. Och SJ har bytt till en fullt ut digital modell. Men alltså, det finns och det kommer, tveklöst.
En vacker dag kommer du tro att du har en njursten, men det visar sig att det är ett chip som blockerar.
Jag är lite orolig var det här chipet befinner sig faktiskt.
Ja. Skulle också kunna ha vandrat upp i hjärnan och blockerat vissa saker. Det skulle förklara en hel del, tycker jag.
Så kan det vara.
Ja,
men är man intresserad av det här så tänker jag slänga ut ett tips bara avslutningsvis. Att läsa Max Tegmark Liv 3.0. Där han resonerar mycket om den här. Liksom, när går gränsen för mänsklighetens utsuddande och när vi blir integrerade fullt ut?
Ja, den är ju fantastiskt bra. Jag skulle tro att de flesta... jag skulle säga att de flesta har läst den. Men den var ju otroligt hypad för några år sedan. Han var ju sommartalare i P1 och sådär efter att han hade släppt den boken. Så att den var ju väldigt omtalad. Otroligt tråkig tycker jag att den boken var. Förutom första kapitlet som beskriver ett framtida scenario. Det var ju hur fascinerande.
Visa lite grann din attention span också i och för sig. Men...
Jo, men det var svår jävla matematik i den där boken tycker jag.
Du, ska vi ta dagens sista ämne? Metaverse.
Det gör vi. Metaversen. Har du koll på det här begreppet?
Ja, men koll är väl ska för mycket att säga, men jag tycker det är fascinerande hur flugorna samlas runt den här sockerbiten. Facebook byter namn till Meta, Microsoft köper Activision Blizzard för att komma in liksom på den här nischen. Alla pratar om det, alla vill sätta sin prägel på det, men koll, nja, sådär.
Nej. Det är väl så att frågar man 10 personer idag om vad metaversen är så kommer man få 10 olika svar. Men om det är någon av er som har legat under en sten det senaste året så är väl den korta versionen i alla fall att en författare som heter Neil Stephenson, han är den som oftast får cred för att ha myntat det här begreppet metaverse. Och han skrev det i en novell eller en bok som heter Snow Crash. 1992 kom den ut. Och om vi hoppar över vad den handlar om i detalj så kan man i alla fall där får man läsa om en dystopisk framtid där användarna får åtkomst till vad han kallar för metaverse genom VR-glasögon och då kommer man in i en virtuell värld där man representeras av sin avatar. Och det är några i den här boken som väljer att leva mer eller mindre konstant i den världen medan andra gör kortare besök. Det finns ju också en film som heter Ready Player One. Den har inga egentligen kopplingar till den här boken men den beskriver ungefär samma sak då. Så har ni sett den så förstår ni vad jag menar. Har du sett den?
Ja, jag har sett båda och vi pratade om det här i förra podden lite grann. Jag tror referenspunkten man har idag, det är ju HoloLens och liknande som är liksom tunga, bästa man sätter på huvudet och så blir man lite illamående. Det vi pratar om nu är liksom helt ny typ av formfaktor, mjukvara och möjlighet att interagera med avatarer. Så att det är ju inte samma sak som för bara några år sedan.
Nej, det... inte om några år i alla fall. Idag är det ju det. Alltså de Meta, som Facebook då heter, de köpte ju ett företag som heter Oculus för några år sedan. Och Oculus var ju de pionjärerna på området som har ett headset som heter Oculus Quest. Och de har i stor utsträckning, tycker jag i alla fall, drivit det här området framåt. Och de är stora och bulkiga. Jag köpte själv ett sånt här för några år sedan som var skitkul den första månaden. Och sen dess har den legat i en byrålåda och inte använts så mycket då. För ja, det var inte så coolt i långa loppet då. Hur som helst, det finns en designfirma i USA som heter Argo Design och de har nu skapat ett koncept, alltså små bilder och filmer som ska försöka beskriva för oss vanliga människor hur de tror att metaversen ser ut om 5 år. Och ska man sammanfatta det lite kort så kan man säga så här: det är i stort sett vad internet är idag. Men istället för att man besöker webbsajter eller använder appar så besöker man fysiska platser där man har ett par AR-glasögon på sig som visar annars osynliga lager, digitala lager. Det vill säga, har du inte glasögonen på dig, naturligtvis så ser du det inte. Sätter du på dig dem så kan du se de här digitala lagren. Och de här platserna, fysiska platserna, ja, det kan vara ditt vardagsrum. Där kan du slå på ett lager och det lagret kan vara din gigantiska virtuella TV där du streamar Netflix. Vad streamar du för någonting på Netflix just nu?
Peaky Blinders sista säsongen, fantastiskt bra. Den kan jag rekommendera.
Ja, den är rätt bra faktiskt, jag håller med. Hur som helst, du kan också ha ett annat lager i ditt vardagsrum där du jagar Pokémons. Och så kan du ha ett lager som du kan skifta till där du automatiskt får hjälp att sortera den där gigantiska tvätthögen som du har där på golvet. De har gjort en bild av det här och jag tyckte det var, fastän det är lite banalt, så är det faktiskt ett klockrent exempel. Jag vet inte hur det är i din familj, men här i alla fall ligger en stor tvätthög på golvet och det är strumpor från 4 personer blandade med varandra och det är helt jävla hopplöst att försöka sortera
jag,
ihop de här.
Jag löste det genom att köpa bara en sorts socka och samma storlek på allting, så jag har löst det problemet.
Jo, den körde vi också. Så jag har vita ankelsockor, helt vita. Och det har min dotter, min son och min fru också. Så att det blir hopplöst ändå.
Har du loafers också?
När man drar på sig de här AR-glasögonen, då sorterar den det här åt dig i brillorna. Så att du ser att den där strumpan till höger, den hänger ihop med den till vänster. Det tycker jag är ett helt fantastiskt
helt
use case. Ja, verkligen.
Men lite på temat som du säger, om några år så kommer vi tycka det är oumbärligt att ha det här extra lagret av förståelse som vi inte har idag. Så vi kommer tycka att det vi ser idag är ganska platt utan de här. Men där är vi inte än.
Nej, där är vi inte än. Det finns fler sådana här fysiska platser. Om du väljer att åka till kontoret, nu tror ju inte du på det. Du tror ju att vi kommer att arbeta bäst på distans. Men,
ja.
Och det tror ju jag med. Men om vi väljer att åka till kontoret, då kommer du ha ett lager där som är liksom din gigantiska, återigen, skärm som du ser information på. Du kommer ha applikationer lite grann till vänster och du kommer ha andra samarbetsytor till höger som du kan behöva. Och idag, då måste du gå in i ett system på ditt jobb och så måste du godkänna när det kommer en faktura. Här kommer ju fakturan dyka upp i dina glasögon och du bara klickar på den med handen för att godkänna den. Precis som vi har sett i film, liksom, lite science fiction-aktigt.
Äntligen.
Och så kan man ju knalla iväg till Starbucks för att ta en kopp kaffe. Ja, då kommer du se digitala lager som är förknippade med den platsen. Det vill säga deras menyer och erbjudande och så vidare. Och precis som du är inne på, det är ju inte de här stora klumpiga VR-headseten som finns idag. Utan det är väldigt lätta glasögon. Men en grej som de här Argo Design har tänkt på som jag tycker var rätt smart är att de här glasögonen, de kan inte misstas för ett par vanliga glasögon utan de kommer vara färgglada eller åtminstone pulsera i olika färger när de är aktiverade. Så att människor runt omkring dig kan förstå att just nu ser du saker som de inte ser ifall de inte har glasögonen på sig. Jag tycker det är smart, för annars har vi sett Google Glass. De såg ju i mångt och mycket ut som ett par vanliga briller.
Ja, eller när man möter dem på trottoaren, de pratar rätt ut i luften och man tror de pratar till mig. Men de sitter med sina AirPods, det händer ju mig hela tiden.
Jag förstår. Kort då, ifall det är någon som är intresserad, hur funkar det här? Jo, man pratar om att i den fysiska världen behöver det finnas någon typ av ankare. Alltså någonting som berättar för glasögonen vilka digitala lager som ska finnas på vilken plats. Man skulle kunna jämföra med en URL eller en webbadress. Att på den här webbadressen ska den här informationen finnas. Och här här konkurrerar de spelarna som finns på marknaden idag om lite olika tankar och tekniker på hur man ska skapa såna här ankare. Microsoft har en teknik och Niantic som var de som skapade Pokémon Go, de har en annan. Idag finns det ingen motsvarighet till den standarden som vi har för webben, och det säger man, det måste komma till en sån standard och den måste ägas och förvaltas av någon oberoende organisation. Annars får vi ju beta Max och VHS-kriget, det känner väl du igen, det är från din tidsperiod.
Det är väl min tidsperiod. Ja. Betamax var ju för övrigt bättre, men VHS vann.
Ja, det var väl där porren fanns på VHS, det var väl därför de vann. Det brukar
vara så att det var din referenspunkt.
Hur som helst, om ni inte kommer ihåg den, så Apple iMessage och Google Messenger, det är ett exempel från idag. De är inte kompatibla med varandra, och så blir det när man inte har en standard för det här. Vad tror du, Peter? Är det framtiden det här, metaversen, att hänga där med sina briller?
Jag har redan förespråkat, det gjorde vi väl senast, att mobilen är död och tvn kallar vi inte tv längre, det är bara en skärm. Och att gå från det till att ha enheter som är bärbara och fullt ut gör det vi vill ha och kan ge oss en extra dimension till livet, absolut.
Mm. Ja, jag är benägen att hålla med. Jag ser nästan fram emot det här. Jag hade sett ett värre sammanhang framför sig där vi liksom bombarderas av reklam, digitala reklamlager, och så kanske det kommer bli. Men då kan vi välja att slå av de där brillorna i så fall då. Eller så kanske det blir som idag, att vill vi inte ha reklam så byter vi kanal, eller vi köper ett...
Eller som Spotify, vill du inte betala för det får du stå ut med reklamen och så kan du köpa det fri från den. Och återigen, då är vi inne på temat att vi kommer köpa tjänster, inte produkter. Mm. Vi går ifrån att äga saker och köper tjänster.
Så är det. Ska vi avsluta lika abrupt som vi börjar då? Tack för idag.
Tack och hej.
Ja. Så. Hej.
Hej.